Vi ber igen. Tack himmelske far för ditt ord. Tack för var och en som sitter här i Lövstadskyrkan idag. Du känner oss. Du vet vad som pågår i våra liv och i våra processer. Och nu ber jag att det där mötet skulle ske med det som är ditt ärende genom hela den här gudstjänsten. Och det som är vårat liv, vårat hjärta. Att det skulle få vara den där mötesplatsen där ditt ord också planteras för att ge liv. Så tala du helige Gud. I Jesu namn. Amen. När jag bodde i Örebro så var jag vid ett tillfälle ute sent om natten. Jag satt i min bil, jag var trött och jag var angelägen om att snabbt komma hem. Jag bestämmer mig då alltså att ta den snabbaste vägen framför den kortaste vägen. Så jag är på en ganska stor väg och kör min bil. Och så kommer den där tanken, ingivelsen, otroligt starka känslan när jag närmar mig universitetet. Sväng av här, Karin. Nej, jag ska ta den snabbaste vägen. Jag ska hem, jag är trött. Vad är det här? Sväng av vid Almby. Jag försöker resonera med mig själv, fortsätter. Och så är det sånt driv på något sätt där inne. Så jag svänger av vid Almby mot universitetet och så kör jag. Och bara, varför gör jag det här? Det här är helt idiotiskt. Jag vill hem. Och helt plötsligt så står Jessica där i närheten av universitetet. Så jag stannar ju bilen och öppnar. Jag missar sista bussen. Ja, men hoppa in här. Jessica in i bilen. Jag vänder och drar tillbaka in till stan. Jag kommer inte hem så speciellt snabbt. Det drar ut på tiden. Men jag var förvissad. Någonting i mig hade drivit mig att verkligen ta den här vägen. Och på det sättet fick jag ju möta Jessica. Den här tiden i Örebro så stod det i tidningar och man varnade på radio att tjejer skulle inte röra sig ensamma ute på nätterna. För det var just då var det särskilt osäkert. Det var några som höll på med lite dumheter. Jag har ingen aning om det hade hänt Jessica någonting den där kvällen eller inte. Men jag kunde inte låta bli att ändra min färdplan. Jag var liksom tvungen att ta den vägen. Kanske du har varit med om något liknande någon gång. En inre driv, en känsla att du måste göra någonting. I den text vi dyker ner i idag så är det ett liknande scenario. Jesus hade tillsammans med sina lärjungar varit vid trakten av Jordan och döpt. Fariserna hade nu fått reda på att Jesus och hans lärjungar, de döper många fler än vad Johannes gjorde. Och av någon anledning så bestämmer sig då Jesus, jag drar mig undan det här ståhejet. Nu går jag ifrån Judén tillbaka upp till Samarien. Och vi kan visa den bilden, Emanuel. Jesus har alltså varit någonstans i Judén, ser ni längst ner på bilden. Galileen ligger högst uppe i norr vid Nesarets sjö och däremellan ligger landområdet Samarien. Han har varit där i Jordantrakten, då som är norr om Döda havet. Han behövde inte alls gå genom Samarien. Huvudvägen går där, ja. Men det var inte alls normalt för en jude att gå igenom Samarien. Man föredrog att alltid gå öster egentligen om Jordan på Jordandalen så att man inte alls gick genom Samarien utan man tog värsta omvägen. En jude ville inte beblanda sig med det folket och man ville inte röra sig på området. Och det här har sin grund i en urgammal konflikt. 722 så erövrar Assyrien det nordriket. Israel då uppdelat i nord och i syd. Då kommer assyrierna in och erövrar hela norra delen. Och de har en väldigt smart, beprövad krigsstrategi. I den delen då så tar man folket, en del av dem, och flyttar iväg dem. Man tvångsförflyttar dem hem till sitt land, typ Assyrien. Och så tar man andra folk, tvångsförflyttar dem och stoppar ner dem i det ockuperade området. För då blandar sig ju folken och då kommer det inte att bli uppror av de som är kvar där. Folket som bodde där alltså i Nordriket, de blandade sig med fem olika folkslag som var dit tvingade. Och det blev ett uppblandat folk. Och det här folket kallas då samarier. samarierna, eller de här fem folkslagen, hade också med sig sina gudar. Så både kultur och religion hade en fara i att bli uppblandade. Sen dess har det varit ursvåra konflikter mellan judarna och samarierna. Judarna vill inte bli blandade, för de här uppblandade, de är inte rena och de håller sig inte bara till den levande guden. Bland annat då när templet skulle återuppbyggas, då, efter att det har blivit nerrivet, så säger samarierna: vi vill hjälpa till, låt oss komma och få bygga upp templet mer. Men judarna säger: nej, ni har ingen rätt att komma hit. Sen river, alltså då bestämmer samarierna att de bygger sitt eget berg, på ett berg som heter, sitt eget tempel på Gerizim. De har ett eget tempel där de tillber Gud. Sen kommer då judarna och river det här templet. Samarierna gör något dumt tillbaka och stoppar döda ben in i Jerusalems tempel. Så det blir orenat under en påsk, så de kan helt enkelt inte fira påsk. Så det har förekommit otroligt mycket dumheter och konflikter mellan judarna och samarierna under en lång tid. Nej, Jesus är inte tvungen att gå genom Samarien. Hans naturliga väg är att gå österut. Att överhuvudtaget inte röra sig i det området. Men det uttryck som Johannes använder, det är en förståelse av att anden leder Jesus. Det finns något av Guds plan och syften som nu måste uppfyllas. Så det finns en tvingande måste hos Jesus att faktiskt gå just precis den där vägen. Fast det mänskligt sett är helt förkastligt. Det här förekommer flera gånger i Johannes evangeliet, att författaren använder ett tvingande uttryck. Det här måste ske för att Guds planer, för att Guds syften ska fullföljas. Det här är ett exempel. Andra exempel är uttrycken, det står att Jesus måste hängas upp på ett träpåle likt ormen hängdes upp i öknen. Det måste ske. Alltså Jesus måste dö och uppstå. När det är en blindfödd man som botas i Johannes evangeliet kommer också det här uttrycket: jag måste göra hans gärningar som har sänt mig. Eller när han säger så här: jag har andra får i andra fållor som jag också måste leda. Det finns saker Jesus måste göra för att Guds plan ska ske. Så när Johannes beskriver att Jesus måste gå genom Samarien, då förstår vi redan, här är det någonting som måste ske. Därför att Gud har bestämt det. Därför att Gud har särskilda tankar och avsikter. Predikotexten är lång, så jag har valt att dela upp den i fyra delar. Så nu läser jag från Johannes evangeliet kapitel 4, vers 4-15. Jesus måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan och det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa: herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån ska du då ta det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom som ger ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Vi kan ta nästa bild. Här ser ni de som jag tycker är nyckelversel i det här stycket. Den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom och ett flöde som ger evigt liv. Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit igen. Här är det ett samtal som börjar i grundläggande mänskliga behov. Jesus är trött, han är törstig och han ber en kvinna om vatten. Johannes brukar föredra att lyfta upp det som är gudomligt kring Jesus, hans gudom och hans härlighet. Här går han lite utanför hur han själv brukar förklara Jesus. Här talar han om mänskliga behov, trött, törst och att han sätter sig ner vid en brunn för att vila. Och så börjar det tala om det väldigt vardagliga, naturliga behovet av att få vatten. Dialogen är faktiskt lite småkaxig. Den här kvinnan ger Jesus svar på tal. Hon är lite dryg och ger honom liksom lite gliringar av olika slag beroende på hur han beter sig. Men ganska snart så vänder den här dialogen. Och från att ha pratat om vanligt fysiskt vatten som ett behov för mänskligt liv så går det ner och talar om ett existentiellt behov för den inre människan. Har du den här söndagen i de tre texter som vi redan har varit inne på ifrån Jesaja, ifrån Uppenbarelseboken och ifrån Johannes evangeliet? Har du hört att det egentligen är ett enda stort kom? Kom! Som ropas ut i alla de här tre texterna. Och vi har hört ett gensvar redan från den här kvinnan. Herre, ge mig det vattnet. Ett inre behov från en kvinna som inte bara törstar efter vatten till sig själv och till sina djur, utan för sin inre människa. Ge mig detta levande vatten. Jesaja läste David: Kom. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom. Även om ni inte har några pengar. 5 gånger ropar Jesaja: Kom. Här finns vatten för fritt och intet att få. En fråga: varför lägger ni pengar på sånt som inte är bröd och lön på sånt som inte mättar? Kom till mig, hör noga på, lyssna till mina ord så får ni liv. Det var en uppmaning om att lyssna till Guds ord. Där finns en källa till liv för dig. Och Jesaja gav i slutet ett löfte, om ni uppmärksammade vad David läste: Jag ska sluta ett evigt förbund med er. Alltså löftet om Messias. Det är det som också sker här vid källan. Jesus möter en törstande kvinna och berättar att nu är Messias här. I Uppenbarelseboken är det också 2 kom. Kom! Anden och bruden säger kom. Och den som hör det säger kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det var väldigt tydligt också att den som har kommit och druckit av detta livgivande vatten, står det i Uppenbarelseboken, också kommer att ropa kom. Alltså att bjuda in andra till denna livgivande källa. Och längre fram i berättelsen så möter vi att kvinnan, hon har pratat färdigt med Jesus. Hon har fått sitt behov tillfredsställt. Hon har fått möta Jesus. Så går hon in i staden och säger: Kom, följ med mig och se han som ger livets vatten. Och Jesus säger lite senare om sig själv i Johannes evangeliet: Är någon törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden. Det finns en nedlagd längtan i människan att leva i relation till Gud. I evigheten är lagd i människornas hjärtan, läser vi i Predikaren. Vi är alltså skapare och föds med ett naturligt förhållningssätt och relation till Gud. Och vi lever så att säga vid livets källa och av livets källa. Men så erbjuds det så många andra flöden och källor under en människas liv. En del goda, en del som ger oss glädje, skapar kraft, allt möjligt. Det finns en del sämre och det finns en del rent av dåliga källor. Alltså under en människas liv så påverkas också relationen till Gud beroende på vilka källor vi dricker av, vad det är vi hämtar in vår föda. Idag säger Jesus i all enkelhet: kom. Kom du som inte känner Jesus. Du som aldrig har sagt: nej, men jag är inte kristen eller jag är inte troende. Kom och ta emot Jesus i ditt liv. En öppen inbjudan. Välkommen. Det finns plats för dig att dricka av det levande vattnet. Att få en källa inom dig som aldrig sinar. Kom du som längtar, som har varit vid den här källan, som vet vad vi pratar om, men idag torrtror. Det är lite ökensand i källan. Det knastrar. Kom och drick återigen vid källan. Och du som dricker av det, som känner flödet, lever i det, ropa ditt kom så andra också har möjlighet att få komma och dricka av detta vatten. Vi går vidare till vers 16-19. Nästa. Jesus sa till kvinnan: gå och hämta din man. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa: herre, jag ser att du är en profet. Nyckelversen i det här lilla stycket skulle jag säga: herre, jag ser att du är en profet. Det handlar om identitet. Både identiteten, vem är Jesus och vem är denna kvinnan? I mötet med kvinnan så säger Jesus precis som det är. Det är liksom inget skönmålat. Men det är faktiskt heller ingenting fördömande i den här texten. Ibland har den här kvinnan vid Sykars brunn fått bilden av och namnet av att hon är en stor synderska. Och så är det den bilden vi har ofta när vi pratar om kvinnan vid Sykars brunn. På ungefär samma sätt som den där kvinnan som smörjer Jesu fötter i Simons hus och alla undrar: vad gör hon här? Eller äktenskapsbryterskan som ska stenas, då Jesus säger: den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Anledningen till att vi gärna har bilden av att hon är en stor synderska, det är att hon är ute mitt på dagen och hämtar vatten. Och att Jesus säger att hon har haft fem män och den hon nu har inte är hennes. Men Jesus säger ingenting om omvänd dig. Ingenting om omvändelse eller att ändra på sitt liv. Det står heller ingenting om förlåtelse. Gå och synda, inget mer. Inget av det här, säger Jesus. Vad är kärnan? Vad är det som kommer ut egentligen ur just den här delen här? Jag säger inte att det inte var så. Hon kanske var en jättestor syndare. Men vad texten egentligen säger är att hon förstår: det här är en profet. Jesus är inte bara herre, som hon kallar honom. En herre, en judisk ledare. Det här är en profet. Och det upplever hon i det personliga mötet med henne. Värt är att notera att den här kvinnan fram till reformationen ansågs som en hjältinna. I predikningar framstod hon faktiskt som evangelist och apostel. Det är efter reformationen vi föredrar att kalla henne synderska. Så det viktigaste här är att vi får veta någonting mer av vem Jesus är. Och att kvinnan inte känner sig förtryckt eller nedtryckt, utan med frimodighet sen efter mötet med Jesus kommer att rusa tillbaka till sin stad. Men det var inget förskönande heller. Att lära känna Jesus på djupet, det innebär att vi också behöver öppna oss för våra egna sår, svårigheter, våra tillkortakommanden och det som är smutsigt i våra liv. Och Jesus är inte där för att sätta dit oss, utan för att upprätta och för befria. Och den profetiska gåvan, Jesus, hon säger Jesus, du är en profet. Ja, den profetiska gåvan säger ofta precis som det är. Och den är gärna lite svartvit. Och även om sanningen kan vara smärtsam och obehaglig, så är det ändå alltid sanningen som befriar en människa. Att vandra djupare och längre i relation med Jesus, det är också att lära känna sig själv på ett djupare plan. Få chansen att bearbeta, att läkas och att lämna saker. Att gå djupare med Jesus är också möjligheten att upptäcka vem man är. Gåvor, talanger utvecklas och börjar blomma i detta. Och i mötet med Jesus så får man också likt Jesaja ord insikt om att allt som jag håller på med kanske inte leder till liv, utan vissa saker behöver förändras. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sånt som inte mättar? Med tanke på att vi ibland kanske läser in lite saker i texter som inte riktigt står där, och vi kanske bedömer varandra utifrån vad vi ser, så vill jag uppmana oss att gå lite djupare i relation med varandra. För det är då kärlek, förlåtelse och förståelse kan öka. Och ett citat här från, jag tror, Ignatius av Loyola. Jag antar det, för det har jag sett i en sån här broschyr av andlig vägledning. Men då står det så här. Vår första uppgift i mötet med en annan person, ett annat folk, en annan kultur, är att ta av våra skor, för platsen vi står på är helig. Om inte kan vi upptäcka att vi trampar på en annans dröm. Ännu allvarligare, vi kan glömma att Gud var där innan vi kom. Vers 20-24. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det ni inte känner till, vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning. Samtalet har rört både det djupt mänskliga, det existentiella, teologiskt, kring identitet. Och nu går de in på de religiösa konflikterna som är rådande. Men istället för att börja argumentera, ja, är det på berget här, Gerizim, där samarierna tillber, eller är det i Jerusalem, i templet, där judarna tillber, så lyfter Jesus så genialt diskussionen från konflikten om var och hur man ska tillbe till hjärtats inställning och den personliga relationen till Gud. Tillbedjan har ingenting med vårt tyckande och gillande att göra. Tillbedjan har alltid Gud i fokus. Och det är så lätt att också vi hamnar i samtal om hur och var, på vilket sätt, när vi ska både uttrycka vår tro och utöva den. Låt oss istället ha fokus och riktning mot Jesus och i ande och sanning och vända sig oss till Gud. Då blir inte när, var och hur det centrala, utan då blir fokuset, låt oss tillsammans söka en väg att tillbe Gud. Vers 25 och 26. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag. Den som talar till dig. Nyckelordet här är definitivt, eller versen, det är jag. På grekiska, ego emi. Återigen möter vi en kvinna som faktiskt har teologiskt intresse och kunskap för religion. Men hennes längtan är, ja, jag vet, när han kommer då ska vi låta oss veta allt. Och där står Jesus och säger, ego är mig. Det är jag. Och när han säger det så kopplar en samarisk kvinna, en judisk människa, direkt tillbaks till Moseboken. Och när Mose får uppdraget att leda folket ut ur Egypten. Mose är nervös och så säger han så här. Om någon frågar vem som har sänt mig, vad ska jag svara då? Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och frågar efter hans namn, vad ska jag svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dem. Har sänt dig till dem. Ego i mig, det är den solklara förklaringen att nu är Gud här. När någon säger ego i mig utan liksom någon förklaring efteråt, då betyder det helt klart Gud är här. Så kvinnan förstår att nu är Gud vid mig, här vid denna brunn. Och det finns 9 gånger i Johannes evangeliet. Jesus bara rakt av säger ego är mig. Jag är den jag är. Han säger alltså jag är Gud. Jesus var normalt väldigt, väldigt sparsam med att berätta vem han var. För den här kvinnan är han den första, hon är den första där han berättar. Jag är Messias. Jag är den utlovade frälsaren som har kommit. Och när kvinnan förstår detta så blir hon den som blir nyckelperson, pionjär, avgörande i att gå in i staden och för första gången få berätta frälsningen. Messias är här, Gud är här. Hon berättar vad som har hänt i sitt liv och berättar om Jesus för detta folk som för första gången får höra och möjlighet att ta emot Guds Messias. Och folk strömmar ut till Jesus efter att ha hört denna kvinnas ord. Vad är det som jag har sagt? Några korta punkter i en ganska lång text. Anden vill leda oss. Vill leda dig och mig att fullgöra Guds syften. Vi är involverade i Guds verk här på jorden. Och att samarbeta med hans syften. Det ger en mening och glädje i sitt liv. Det blir ett liv i tron när man får gå ledd av den helige ande. Så låt oss tillsammans öva oss. Träna och lyssna in anden. Livet består inte enbart av fysiska behov. Ett mänskligt behov är också att stå i kontakt med den levande guden. Och idag har du hört, kom. Kom och drick av det levande vattnet. Inte bara en eller två gånger. Kom och lev vid den källan i gemenskap med Jesus. Vi inbjuds att växa i förståelse av vem är Jesus och inbjuds att växa i relation till honom, att gå djupare. Och i mötet med Jesus så blir det också tydligare vilka vi själva är och vi får möjlighet att lyfta på locket och arbeta med det som vi behöver omvända oss ifrån och det vi behöver blomma i. Och när vi har gensvarat på Guds kom så har vi också andens kraft inom oss och uppdrag att ropa kom till de som ännu inte har hört. Gud har valt att göra sig själv synlig, uppenbarat sig, visat vem han är. När Gud säger kom, vad säger du då? Tack Herre för det möte som skedde vid Sykars brunn. Där du uppenbarar dig för denna kvinna, vem du verkligen är. Den första som från dina läppar faktiskt får höra att du är Gud, du är Messias, du är den som har kommit. Tack för vad jag gjorde med henne. Tack att jag fick förvandla hennes liv. Att den inte bara fick hämta upp fysisk vatten ur denna brunn, utan fick del av det levande, livgivande vattnet från den källa som är dig själv, Jesus, som aldrig sinar. Jag ber helige ande att du själv ska leda oss till brunnen vars vatten aldrig sinar. Vars levande vatten ständigt flyter fram. Och det brunnen är du Jesus. Det är du som kommer med det levande vattnet. Du vet om det var länge sedan vi var där och drack. Eller om vi är som ett törstigt djur som bara lapar i oss. Men idag ropar du på oss, kom. Kom alla ni som törstar. Och tack för att det handlar om att det är du, Jesus, som har dött och uppstått, som gör att vi kan komma till livets källa. Och vi behöver inte ens ha pengar, kvaliteter, fritt och förintet. Så låt oss dricka och ta emot av livets vatten idag. Amen.